Vad tänker du om utvecklingen av AI just nu?
Otroligt spännande. Det är verkligen så här, man kan se något resultat som var state of the art för en månad sedan och man tyckte det var fantastiskt. Och sen så har det kommit någonting som är oändligt mycket bättre, bara en månad senare. Och den utvecklingen har jag aldrig varit med om tidigare.
Välkomna till Malmö Darlings, en podd om en speciell stad och människorna som gör den speciell. Med mig, Jonas Gillberg.
Med mig, Mia Molson Jeffrey.
Och med mig, Sally Wallstedt.
Och i dagens avsnitt ska vi ge oss in i treenigheten som handlar om ansiktsigenkänning, ett sovrum i Bjärred och hur det är att flytta hem från Silicon Valley, inte en gång utan två gånger. Vem är det vi ska träffa idag, Miriam?
Vi ska träffa Jan-Erik Solem. Och han har ju gjort någonting som ingen annan i Sverige har gjort. Tror jag i alla fall.
Vadå?
Han har sålt två företag till techjättar i Silicon Valley.
Och inte vilka techjättar som helst, eller hur?
Nej, vi pratar ju om Apple och Meta, Facebooks ägarbolag. Och det är ju också så att han har skapat teknik som vi använder varje dag.
Vi konstaterade ju här utanför innan att om vi loggar in här med Face ID på våra telefoner så finns det kanske fortfarande någon liten skärva kvar där av det bolag som man faktiskt sålde då till Apple.
2010.
Ja.
Då forskade han kring ansiktsigenkänning och det var egentligen en slump för han fick tillgång till ett fotogalleri med ansikten och det var där liksom han började forskningen och sen så skruvades detta till den tekniken som sedan Polar Rose då utvecklade bolaget som han sålde.
Och nu har han alltså då varit i Silicon Valley, inte bara en gång utan två gånger, men är hemma igen.
Ja, han vände hem nu igen i somras. Vi pratar ju också om det här sovrummet i Bjärred och det är ju dit som Jan-Erik har vänt hem egentligen två gånger. Och också där han knackade ihop en prototyp till nästa bolag, Mapillary. Och det bolaget jobbade också hela tiden remote innan de såldes till Meta. Och då fortsatte de jobba remote, så de hade redan den kulturen i bolaget. Mm. Så hans team var distribuerat från Malmö till Argentina, till USA, till Thessaloniki.
Ska vi ta och lyssna på Jan-Erik Solem, dagens gäst i Malmö Darlings?
Let's go!
Välkommen till Malmö Darlings, Jan-Erik Solem.
Tack.
Du har ju faktiskt gjort något som väldigt få svenskar har gjort. Du har tagit djup teknik från Sverige ut i världen. Hur ser du på det?
Det stämmer. Ja, det är det jag gillar. Jag har alltid gillat hela spektrat från forskning eller djup teknik till någonting som man kan bygga produkter ut till förhoppningsvis miljontals eller miljardtals personer och kanske göra en liten dent i deras universum. Så att jag har haft turen och glädjen att få göra det några gånger.
Var det någonting som du hade en bild av från början då, menar du?
Nej, men jag märkte tidigt att mitt intresse var liksom både det tekniska och jag forskade ett tag i mina unga år. Men jag hade liksom alltid drivet av att ja, men vad kan man göra med det här? Vad kan man bygga med det här? Hur kan man få ut det i verkligheten så att säga? Så att det har jag nog i alla fall haft hela mitt vuxna liv.
Jag tänkte vi kunde prata om ett årtal eller en månad och ett årtal. Mm-hmm, September 2010.
Ja.
Och utgå lite från det. Men vad var det som hände då? Var befann du dig då?
September 2010. Så var jag mitt i en flytt från Skåne till Kalifornien, Silicon Valley. I början av månaden så stängde vi och avslutade en försäljning av mitt bolag Polar Rose till Apple. Någonting som vi har jobbat med ja, i princip under hela sommaren det året. Och det blev klart i början av september. Och så den månaden var nog ganska mycket flytttankar och mitt i att packa och dra till USA.
När var det du startade Polar Rose?
Polar Rose startade jag under doktorandtiden när jag var doktorand och forskare i bildanalys. Och det var ju ganska litet kan man säga första två åren innan några av de här andra personerna kom in och det började ta fart. Och vi tog in riskkapital och började växa.
Vad var det ni gjorde?
Vi gjorde ansiktsigenkänning.
I bilder ju.
Ja, i bilder. Mm. Ja. Det, man får tänka tillbaka. Nu tror jag att många är vana vid det och har sett det på sina telefoner och använder det för att låsa upp sin telefon. Men sent 2004 när jag började med detta så var det ju inte så många som tänkte på ansiktsigenkänning. Och det handlar egentligen om att känna igen en person utifrån en bild och ja, sen göra någonting med det. Och på den tiden så var det oftast säkerhet och övervakningstänk i de som jobbade med den typen av tekniken applicerade typiskt på de områdena. Mm. Och det var ingenting som intresserade mig. Men i den vevan där, ett år in ungefär, så började det komma lite så här webb 2.0 om du kommer ihåg den tiden.
Jag kommer ihåg den tiden.
Och då var det ju... då såg vi egentligen en möjlighet att applicera tekniken på att sortera foton på internet, sortera foton på Facebook som var en ganska ny grej på den tiden, sortera foton i ditt fotoalbum, och då blev det någonting som vi försökte göra. Så vi byggde tekniken så den funkade på telefonen, den funkar på webben, vi kunde sortera i bakgrunden, vi kunde sortera när du laddade upp en bild. Ja.
Det är ju någonting som vi egentligen tar för givet idag.
Ja. Men vi var lite för tidiga med det kan man säga. Det var ju först flera år senare som ja, Apple och Facebook och andra började använda den här typen av teknik.
Och då kanske genom att de köpte Polar Rose till exempel?
Ja, så småningom. Mm. De hade ju faktiskt... jag var där i väldigt tidigt. 2006 kanske. Men då visade jag det här och jag hade med en laptop. På den tiden fick man ju ha med en extra stor laptop som kunde, en sån här stor tung sak som man kunde processa bilderna. Så att då kom de med ett USB-minne fullt med foton och sen under mötet så sorterade jag upp och organiserade de här bilderna då. Och det funkar ju jättebra, men de var ju liksom bara så här, men vad är detta, vad ska man ha det här till? Vi var på Facebook där i de tidiga dagarna när de satt på ett litet kontor på University Avenue i Palo Alto. Men det var samma sak där. Vi kom in och visade det och de... Nej, det här är inte intressant. Vår användare gillar att tagga bilder manuellt. Så automatisk taggning, det är ingenting att ha.
Så de avfärdade det?
Ja, men det var för tidigt liksom. Ibland så är tajmingen inte rätt.
Hur kom du på den idén? Liksom? Vad tänkte du där när du startade Polar Rose?
Det kom ju egentligen från, jag halkade in på det lite grann. Jag höll ju på som doktorand och forskade inom bildanalys. Och en del av min forskning handlade om att använda statistiska modeller för att beräkna 3D, den tredimensionella formen på någonting som man bara observerar i en eller flera bilder. Och... på den tiden fanns det inte så mycket datasätt att använda sig av. Så ett datasätt som jag hittade var ett datasätt där folk hade tagit bilder på ansikten. Så då skrev jag några artiklar och använde det här datasättet och funkar ganska bra. Och då kom liksom tanken här att, men vänta här nu. För att man visste redan på den tiden att om man kunde scanna ansiktet som din iPhone gör idag, den scannar ju formen på ditt ansikte, så får man mycket bättre igenkänning än om man bara tar en bild. Och då hade jag ju då idén att, men om jag kan försöka att skatta formen, den tredimensionella formen, med hjälp av den algoritmen så kunde ju man kanske hamna någonstans mitt emellan. Och det var, och då igen det här tanken att ja, men nu kan jag ju faktiskt ta någonting som jag har skrivit artiklar på och forskat på hela vägen ut och bygga en produkt eller en tjänst som folk skulle kunna använda. Och till slut kom det ut i allas...
i allas telefoner.
Allas devices, men, ja. Men kanske inte på den vägen som man hade trott från början. Yeah.
Men då när du var där på Lunds universitet så, och du plockade ut det här så att säga ur forskningen, då hade ni er bas här i Malmö, eller hur funkade det?
Ja, då satt vi på Mink.
Men det är alltså Malmös inkubator.
På Malmö inkubator,
Malmö
precis.
Malmö stads inkubator, mm. Ja.
Ja, en härlig tid. Vi satt i samma korridor som Neo4j under många år och ja, hade mycket kul ihop med dem.
De har väl också flyttat ut nu?
Ja, de har ju också vuxit.
Ja. Och har sin bas i Silicon Valley delvis ju. Ja. 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 Också ett teknikbolag från Malmö.
Mm. Mm.
Okej, okay. Men då köptes ni av Apple. Vad händer då? Liksom? Hur är det att köpas av en teknikjätte? Liksom? Vad är det som händer?
Ja, alltså det är en ganska stressig process upp till allt är klart kan man ju säga. Och det brukar ju oftast ta ett par månader. Det är mycket så här bananskal i hur man hamnar där man är i livet. Och en grej som man kan lära sig är att liksom säga ja till möjligheten när de kommer. Och säga ja till... Vi fick ett möte på Apple.
Hur får man bara ett möte? Eller hur?
Ja, men det gör man ju.
Den här kontakten ni redan hade haft då i flera år? Eller?
Ja, dels hade vi ju en gammal kontakt då som vi var där. Och sen, ja, men som man gör när man kommer från Malmö eller någon annan del av världen. Och så åker man kanske en vecka till Silicon Valley och så försöker man klämma in så många möten man kan innan man ska flyga hem igen. Och då drar man ju alla trådar. Och en av dem var ju Apple då som vi hade haft kontakt med flera år tidigare. Som vi trodde var, men de är ju inte intresserade. De har ju redan stängt dörren för flera år sedan. Men då blev det ändå, kan ni komma in och ta ett kort möte? Ja, visst. Så. Det var nästan så att vi struntade i det. Liksom, för att, vi trodde inte att det skulle bli någonting. Och vi hade många andra prioriteter den veckan. Men då kom vi in och vi demade våran... ansiktsigenkänning på telefon som vi hade byggt en demo tillsammans med TAT, The Astonishing Tribe härifrån Malmö.
Precis, Hampus Jakobsson har ju också suttit här i Malmö Darlings. Ja,
ja precis. Mm. Och just det året hade vi varit på Mobile World Congress som är den stora mobilmässan i Barcelona. Och tillsammans hade vi gjort en demo där vi hade ansiktsigenkänning på en mobiltelefon. Och så stod vi där i TATs bås på mässan och demade ansiktsigenkänning på mobilen. Och det här var väldigt kontroversiellt i 2009. Det var många rubriker runt det där.
Ni fick mycket publicitet.
Ja. Så den demon hade vi med oss då in på mötesrummet. Och som vanligt laptopen och sortera bilder. Men, så det var bara ett kort möte och då sa de ja, det här är superintressant. Men om det ska bli någonting så blir det ett uppköp från vår sida. Vi letar efter en ny leverantör av den här tekniken. Men ni är bara ett pyttelitet team från Sverige. Vi kommer inte licensiera och ha ett beroende på er på vår teknik. Så att om det här blir någonting så blir det ett uppköp. Men vi får väl se. Vi är precis håller på att avsluta ett stort benchmark över vilka alternativ vi har att välja till vem som ska bli vår nya teknikleverantör. Så om ni skyndar er så kan ni få vara med på den. Och, så det var egentligen bara ren tur och timing att vi kom in som sista häst i det racet. Liksom.
Ganska raka besked ändå. Liksom.
Ja, men det var. Så ska det vara. Ja. Sen visade det sig att vi var ju av alla företag på den tiden som var tillgängliga så var vi ju bäst. Och, då ledde det till en uppköpskonversation under sommaren där. Och såklart några stressiga månader, men sen blev det klart i september.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hur stort team var ni?
Vi var 14, tror jag, på den tiden.
Hur många flyttade till Silicon Valley?
12.
Och hur många år bodde du där då, med familjen?
Då var vi där 3 år ungefär.
Mm. Mm. Hur var det? Hur var den tiden?
Ja, men det var ju väldigt... det var en bra tid. Ja, jag tyckte det var jättekul att jobba på Apple. Vi bodde i ett härligt kvarter i San Francisco. Jag tog Apple-bussen ner till kontoret.
Du upplevde den här Silicon Valley-pendlingen som det har protesterats mot.
Precis.
Och som satt där i trafiken.
Allt det man läser om, det fick man ju uppleva first hand. Och, ja, men det var superhärligt, verkligen.
Men du vände ändå hem, ja. Till Malmö igen, eller till Bjerre då. Men vad fick dig att ta det beslutet, liksom, att nu ska jag flytta hem igen, eller vi med familjen och...
Då är vi framme på 2013 och jag hade hållit på med ansiktsigenkänning
i nästan 10 år.
Precis. Och jag var väl rätt så sugen på att göra någonting nytt. Fortfarande gärna inom bildanalys, men du vet, ja, 10 år samma sak, då är det dags att börja leta efter nästa utmaning. Och jag hade ju redan idén till Mapillary då. Och någonting som jag har gått och funderat på under ganska lång tid. Och vi väntade vårt tredje barn, sa jag. Så det var väl en naturlig tid att om man ska göra en total reboot, börja om från scratch med en ny idé och skaffa flera barn, så var det ganska bra tillfälle att flytta hem till Sverige.
Ja, hur var det då att komma hem? Var hemvändare liksom? Kände du att du varit borta länge från Malmö, eller var det som vanligt?
Ja, men det är inte så lång tid, 3 år. Men mycket händer ju i huvudet och mycket händer ju med de erfarenheter man får. Så att det var, på sätt och vis kommer man ju hem, och sen man har ju kvar sina kontakter och man har kvar sina mötesplatser där man brukar träffa folk. Men det är ändå, man får bota om lite grann, ganska mycket.
Vad gjorde du då? Det var det första du gjorde när du kom hem.
Den sommaren så satt jag och byggde prototypen själv då.
I Bjärred?
Ja, i sovrummet.
Berätta bara lite då hur
just det, vi måste
funkar.
Kanske berätta
precis.
Vad det handlar om.
Vad handlar Mapillary om?
Ja, kartföretagen traditionellt har byggt kartor. Så har man ju då åkt runt med mätbilar med kameror och andra sensorer på taket. 3D-scanner har man ju nu för tiden.
Det har till exempel då Google och Apple gjort.
Exakt, ja. Så man har ju säkert, många har kanske sett de här Google Street View-bilarna köra på gatorna. Och det är otroligt dyrt, det är otroligt långsamt. Så tanken bakom Mapillary då var att man borde ju kunna göra samma sak, men med vilken kamera som helst. Så att på den tiden, smartphones hade tillräckligt bra kameror. De hade fått GPS ett år tidigare ungefär. Och många av de här bitarna man behöver, i princip alla sensorer man behöver, fanns i en telefon på den tiden. Så tanken var att okej, men om vi låter vem som helst samla in bilder, vad som helst, när som helst, så har man ju oändlig skala egentligen. Allt det behövs är en person på plats med vilken kamera de än nu råkar ha. Och såklart så blir ju den tekniska utmaningen mycket... Det blir mycket svårare att försöka göra någonting vettigt av de här bilderna. Men man har ju samtidigt en fantastisk skalbarhet i det. Så stort tekniskt problem med skalbarhet, det är sånt som jag gillar. Så det var bakgrunden till Mapillary. Och det som vi gjorde då var att vi kopplade ihop alla de här bilderna med hjälp av bildanalys och den här geometrin bakom bilderna som man har varit väldigt duktig på i Lund i alla år. Och sen kände vi igen föremål i bilderna, eller känner igen ska man säga, för att vi gör det fortfarande idag.
Ja.
Och positionerar de här föremålen, och då blir det kartdata. Så till exempel om man hittar en skylt eller ett övergångsställe eller en parkbänk i bilderna, så positionerar vi dem i 3D och sen så finns den datan tillgänglig för kartföretag att använda. Så det var idén och det som blev Mapillary. Men den sommaren där då, 2013, då byggde jag en iPhone-app och det tog ungefär 2 månader. Och sen en kall dag, solig dag, söndag tror jag det var, så tog jag med min doktorand Jubin.
Från Bildanalys,
från Bildanalysgruppen i Lund. Som senare blev medgrundare i Mapillary en månad senare. Och en av mina kompisar, Petter Palander, som är också Malmö-entreprenör. Jag tog med dem ut, laddade upp appen på deras telefoner och sen mappade vi Västra Hamnen tillsammans en söndag morgon. Och resultatet blev ganska bra. Så det var liksom beviset på att, att idén skulle funka rent tekniskt. Så då startade vi bolaget i september. Och först var vi tre medgrundare och sen fick vi med vår fjärde två månader senare. Och det var starten på Mapillary.
Och hur växte Mapillary då? Vad hände där de här åren?
Första året så var det egentligen bara vi fyra medgrundare vi jobbade ju i princip alla vakna timmar med detta. Och det var en fantastisk tid. Det var ju fortfarande, kan man säga, ett och ett halvt år in var det fortfarande så här. Folk tyckte att det var helt crazy. Det här är liksom bara för galet.
Jag kommer ju ihåg den här tiden. Jag också undersökte vad ni höll på med liksom. Mm. Och vad fick ni för reaktioner på det liksom? För att då skulle vi sätta oss in i och försöka skriva om det här, och vad är det handlar om egentligen? Ja. Och
det kan inte alltid vara så lätt. För dels var det ju ganska djup teknik. Det var ju liksom en liten galen idé att folk ska sätta på sina kameror och gå runt och ta bilder, eller sätta kameran i framrutan på bilen. Och sen så var det också en modell som ingen trodde på egentligen, att vi gillar att jobba med open source, med öppen data i det öppna. Så att det var också en öppen licens till bilderna och datan vi genererade. Och det var ingen som trodde att det skulle hålla heller. Att kan man verkligen göra så här? Liksom? Kan man bygga ett bolag på detta? Och kan man tjäna pengar på det? Och kommer folk vilja använda det? Det kunde man ju, och det gjorde ju folk. Men de första åren där, det var ganska mycket att ta in, kan jag tänka mig, om man som reporter skulle skriva om det här.
Men hur många bilder samlade ni in? Kan du säga någonting om storleksordningen? Liksom, i...
Nu när vi spelar in det här är det den 5 oktober.
Ja.
Om 3 dagar har vi 10-årsjubileum på första bilden som hamnade i det som blev den riktiga produktionsdatabasen. Det var vid Klaffbron i Malmö.
Alltså över till Media Evolution och SVT.
Exakt,
där.
Mm. Med den stora betongklumpen på. Mm. Det var 10 år sedan om 3 dagar. Och vi har precis passerat 2 miljarder bilder. Högupplösta, geotaggade bilder runt omkring i världen.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det som hände sen var ju att du återigen blev uppvaktad, eller att du på något sätt fick kontakt med nästa techjätte, eller du hade väl redan kontakter med dem, låter det ju som, från Polarose-tiden. Men...
Ja, men vi hade ju många av våra kunder och samarbetspartners till Mapillary var ju stora techbolag.
Ja.
Och ett av de bolagen vi jobbade med var ju Facebook. Mm. Så vi hade en relation som kanske var 2-3 år gammal när vi väl kom till en konversation om ett uppköp. Så vi kände ju varandra ganska väl. I alla fall, vi hade träffats många gånger.
Vad gick genom ditt huvud då? Tänkte du, okej, nu är det dags igen. Liksom. Nu ska jag flytta, nu ska vi då i familjen ska flytta.
Mm. Ja, men jag tror, då hade vi ju ändå, vi var ändå fyra medgrundare och vi hade ett ganska stort team. Vi var ju nästan 50 pers på den tiden.
Ni var ju, ni jobbade, ni hade distansarbete liksom, ja, innan distansarbete var socialt, ja, accepterat på ett annat sätt.
Så. Ja, så är det. Men så hade vi ju ett rum på The Ground här i Malmö där, ja, de som var baserade här i regionen kom in med jämna mellanrum. Men vi försökte ju aldrig bygga någon kontorskultur, utan det var all kommunikation i chatt så att det är synlig för alla. Alla dokument, allting synligt för alla. Jobba som att du är helt remote även om du kommer in och träffar folk fysiskt. Så ja, det var lite för sin tid.
Hur upplevde du att de anställda tänkte kring det och hur funkade organisationen?
Ja, men det, ja, jag tycker nog att det funkade riktigt bra. Och, ja, det är ju en fantastisk... Dels, alltså, folk pratar mycket om work-life balance, att liksom få vardagslivet till att gå ihop vid sidan av att man jobbar som tusan med någonting man brinner för. Och just den här biten med att kunna vara remote gör ju väldigt mycket där. Och remote och i många tidszoner, ska jag säga. För att då kan man ju välja vilken tid på dygnet man vill jobba. Och de av oss som hade barn, då kan man gå hem lite tidigare på eftermiddagen. Och så gör man det livet i några timmar. Och sen på kvällen så är det oftast lugnt igen. Och då är ju de som sitter i USA, eller faktiskt Argentina hade vi ett team. Då är ju de i full gång. Liksom. Så att,
det är alltid någon som jobbar.
Det, ja, det är det. nej, så det är ju fantastisk, just från friheten att välja när man behöver, när man vill jobba. Men också att attrahera talang är ju fantastiskt. Vi fick ju helt otroliga personer till vårt lilla team. Och en stor anledning till att vi kunde få det var, ja, såklart, det var ett spännande jobb och så vidare, bla bla bla, men i grund och botten så handlade det mycket om att de kunde bo kvar där de vill bo och jobba därifrån. Så vi är liksom en fantastisk person i Thessaloniki, och vi hittade några väldigt, väldigt duktiga personer i Graz i Österrike. Och, ja, du vet. Det är ju lite krångligare att sätta upp då. Nu är det ju jätteenkelt. Nu finns det ju tjänster som hanterar alla de här bitarna med löner och skatter och så vidare. Men...
Och då flyttade du med familjen igen då, till Kalifornien. Och blev egentligen uppköpta precis när pandemin började.
Det kan man säga. 19 juni var midsommar det året. Och just det. Det var den dagen, min första dag på nya jobbet.
Och, men då gick inte du till Metas kontor? Eller?
Nej, 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 nej.
Metas kontor var helt stängt då väl?
Ja, det var helt stängt. Och Trump drog ju in arbetsvisumen där ungefär i den vevan. Konsulaten var stängda under en ganska lång tid. Så det tog ett halvår ungefär. Januari landade vi, januari 2021 landade vi i Kalifornien. Fortfarande mitt i lockdown, kan man säga.
Och sen bodde ni där ju i flera år. Och du jobbar ju fortfarande på Meta. Men har vänt hem till Malmö igen i somras. Så du är en dubbel hemvändare, kallar vi dig.
Än så länge, ja.
Än så länge, ja. Vi får ju se vad som händer sen, såklart. Men vad hände då? Ni flyttade hem?
Ja, men det var ganska knepigt, på tal om pandemin. Det var ganska knepigt i Kalifornien. Vi kom ju dit och då var allting stängt. Och sen efter några månader så öppnade skolorna.
Ja. Fick era barn börja då på distansundervisning i början?
Ja, ja.
Man bokade inga lekträffar direkt sådär i första taget.
Nej. Vi bjöd ju hem en familj till oss när det började kännas som att det var socialt acceptabelt. Och det var ju första gången de hade varit på en fika på två års tid. Barnen visste ju knappt hur de skulle bete sig. Det var verkligen...
De har glömt bort hur det var innan.
Ja, och när man pratar med lärare på barnens skolor och även barnen, så har det ju satt i djupa spår i folk. Fortfarande kan man ju se folk som går med mask på stan. Och, inte liksom, det är inte tillbaka till så som det var förr. Det är absolut inte. Och just från min sida när mina team är utspridda över 5-6 olika kontor runt omkring, så fanns det egentligen ingenting som från jobbets sida som höll mig till Silicon Valley. Och så då passade det ganska bra just nu. Och, ja. Med, ja, man saknar familj och vänner ibland. Och, ja, våra föräldrar, både mina och Saras föräldrar här i regionen. Så att, ja, skönt att
komma hem till Malmö.
Behålla jobbet, men ändå få det bästa av två världar.
Kan du säga någonting om entreprenörslivet i Malmö? För du har ändå varit en del av det i många år. Liksom. Mm.
Det är en ganska bra känsla. Det är liksom inga avstånd. Det finns ett antal mötesplatser där man kan gå och ta en kaffe och träffa andra entreprenörer. Mink är en av dem. The Ground som startades då, jag försöker komma ihåg, kanske 2014, blev en av dem. Men det finns lite olika ställen runt omkring i stan. Det är väldigt lite prestige. Folk har gjort fantastiska resor. Det är många som har gjort fantastiska resor. Men det är liksom ingen som sitter och skryter eller är vräkiga. Utan det är liksom, det är low key. Men mycket duktigt folk.
För du lockades ju ändå tillbaka liksom.
Ja, men det är ju också lite, det är ju hemma för mig här liksom. Det kommer det alltid vara.
Vad sitter du och jobbar nu då?
Nu sitter jag hemma i sovrummet igen.
Det här sovrummet där allting började, så nu cirkeln har sluts en gång så att säga. Men...
ja. Många av de viktigaste händelserna de första åren, det var sent på kvällen i sovrummet kan man säga.
I Bjärred. Jag måste ju också fråga, finns det några nya idéer som du tänker på nu? Du sa ju att du kom hem med Mapillary från Apple-tiden så att säga. Kan du berätta någonting? Kan vi få veta någon idé som du tänker på?
Ja, man går väl alltid och tänker lite grann på vad är det som händer i teknikvärlden just nu. Och det händer ganska mycket kan man säga. Och det händer ganska fort. Och så tänker man på var är tekniken på väg och vad finns det för intressanta problem kanske 1, 2, 3 år fram i tiden där det här skulle passa. Så det är klart man går och tänker på sånt. Just nu tycker jag väl att AI och energi är de mest intressanta områdena. Utvecklingen går otroligt snabbt och det är nästan vecka till vecka.
Vad tänker du om detta?
Liksom.
Precis, vad tänker du om utvecklingen av AI just nu?
Otroligt spännande.
För du har ju ändå hängt med i några cykler, så att säga. Om du skulle jämföra den här utvecklingen med några av de andra teknikskiftena som du har varit med om.
Ja, men om du kan tänka dig en sån här klassisk exponentialkurva. Så för 20 år sedan när jag började med bildanalys så var vi ju liksom i den tidiga platta delen kan man säga. Och nu är vi liksom mitt i den branta uppförsbacken. Det är verkligen så här, man kan se något resultat som var state of the art för en månad sedan och man tyckte det var fantastiskt. Och sen så har det kommit någonting som är oändligt mycket bättre, bara en månad senare. Och den utvecklingen har jag aldrig varit med om tidigare.
Stort tack, Jan-Erik, för att du kom till Malmö Darlings.
Ja, tack så mycket. Kul att vara.
Du har hört ett avsnitt av Malmö Darlings med Jan-Erik Solem. Det här är en podd från Sydsvenskan och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Producent Sally Wahlstedt, klippare Gustav Itén. Och du kan höra fler avsnitt där du hittar poddar. Vi hörs, hej!